We're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that. And there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och i serien och Champions League. Så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not be afraid to say that.
Vi säger varmt välkomna till er kära Röglepods-lyssnare. Vi har en stor huvudfråga i det här avsnittet. Hur mår Rögle? Linus Hallin är tyvärr inte här den här veckan heller, men han kommer snart tillbaka fullt ut i tjänst. Det ser vi fram emot. Men Daniel Roth är här och han har haft en mailkorg som är fullare än vanligt, och så jag Mattias Hjelm som ska försöka hålla ordning på honom. Och ja, ni är välkomna att vara med som sagt. Hej Daniel.
Hallå Hjelmen.
Det är nu du ska säga, har du hoppat i några vattenpölar? Nej, det har jag inte.
Det frågade jag bara när vi gjorde ljudtestet.
Ja.
Eftersom ingen över 8 år hoppar i vattenpölar så tänkte jag att det inte var lönt. Men du är ju något av ett unikum, så jag kanske... Inga frågor är onödiga.
Nej, nej, och framförallt inte huvudfrågan som de som lyssnar på oss vill veta, förmodligen många av dem, hur Rögle faktiskt mår. Och det ska vi försöka ta oss an.
Ja, det ska vi. Det är väl en patient som är lite svår att ställa diagnos på för tillfället. Patienten mår inte så bra, men jag vet inte riktigt vad vi ska stoppa i hen för medikamenter för att det ska bli bra, men något är det. Där är både grus i skorna och gnissel i örat.
Ja, vi kommer att få hjälp den här eftermiddagen av lagkaptenen Anton Bengtsson i en längre intervju som har vissa delförklaringar till varför Rögle faktiskt bara är 11 och att spelet inte riktigt funkar. Vi har också fått möta Rodrigo Abols och Dennis Everberg som också puttar in en del förklaringar i den här cocktailen som kanske inte är så god just nu då, men som ger oss en del i alla fall.
Och jag hade själv en lång intervju med Chris Abbott som vi ska referera till några grejer. Just nu känns det ju som att det kommer ganska mycket, vad säger man, analyser, felsökningsutgivelser från alla håll. Och de drar väl åt lite olika håll, men det känns inte som att... Jag hör inte så många involverade som blundar för problemet. Det känns ju som att de är ganska införstådda med att de har lite att jobba med.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Vi kommer att ha en träningsrapport som ni ska få till er såklart, för det ser ut att vara en del ändringar i kedjorna. Inte så konstigt med tanke på att Rögle har två nya raka bortaförluster. Kommer väl säkert inte att runda det fenomenet heller, hemma versus borta med Rögle. En hel del annan statistik vi ska titta på också. Men vi fortsätter där i din mailkorg, Daniel. Tar oss in i den och jag undrar, vad är det du möts av för kommentarer eller frågor eller båda två kanske?
Ja, men det blir såna här situationer ibland. Just nu är det väl, märker jag, en uppdämd frustration, besvikelse, förvåning. Sen sticker det åt lite olika håll. En del är konstruktiva, en del har låter som de har gett upp liksom. Det är väl lite grann kanske som, alltså med självförtroende för spelarna, att den här förra säsongen någonstans hade man, de får alla led sig igenom den. Det togs nya tag, det spändes nya bågar, det värvades nya spelare och sen så började det så här. Det har inte gått så långt, det har gått 10 matcher. Men det gick ganska snabbt till att hamna i det här extremt liksom frustrerade läget. Rögle får väl liksom ta på sig en del av det här själva. De har själva febrat upp förväntningarna på högsta möjliga nivå. Jag har hört liksom Daniel Koch själv pratar om att det är först nu vi är liksom redo att ta SM-guld. Liksom. Man har själv lanserat sig som den. Vi är redo liksom att vinna SM-guld och sen så ser det ut som det gör. Det är, istället känns, får jag ju ändå känslan att det är första gången som det lite grann gungar under fötterna på Abbots under det här projektet. Första gången sedan hösten 2017 som det var några inkörningsproblem i upptakten av deras första hela säsong. Men jag tycker jag hör allt, lite mer högljudda röster åt det hållet. Att man tvivlar liksom på, har ni verkligen lärt er läxorna? Kan ni fixa detta?
Hur ska man tolka det där egentligen? För alla ni som sitter och lyssnar här nu och som verkligen följer grönt och vitt med hela ert hjärta och kanske även ni andra som är intresserade av att höra på vad vi och spelare säger. Ni har ändå varit med Rögle under decennier, många av er, och sett den otroliga framfart som har varit under bröderna Abbott. Och sen då kommer en säsong som i fjol och sen en start som inte alls lovar vad det de själva har sagt eller vad som bör finnas kvalitetsmässigt i truppen. Och då börjar det svaja lite grann och bröderna Abbott ifrågasätts. Är resultat ändå så pass mycket av en färskvara?
Jag tror att det här hänger lite på hur det ser ut. Men man kan ha en känsla, jag fick ju känslan för ett år sedan att det här laget räcker inte till. Liksom. Det här laget är inte tillräckligt bra. Det fattas för mycket. Har ju ändå resurser tillförts. Rögle är ett av de lag som lägger mest pengar på sin organisation. Aftonbladet har till och med räknat ut att deras liksom, organisationsspelare och anställda är liksom den dyraste i hela SHL. Någonstans har man ju skaffat sig en kostym som är ganska stadig och man säger att det här är för att bygga guld. Då förväntar man ju sig att se någonting som liknar det. Men det vi ser nu är ju inte ett lag som inte räcker till. Alltså, tycker man ser ett lag, och det är väl det som gör folk irriterade, de ser ett lag som slarvar, som släpper in liksom dåliga mål. Ett lag som ser ut som de inte riktigt brinner och glöder och sitter ihop. Det irriterar ju folk mer än, du kan liksom inte skälla på en ettåring att han inte kan läsa, men det här är ju någonting annat, att det här laget ska ju kunna både läsa, dribbla och göra mål, men det utför liksom ingenting av det just nu.
Nu ska inte jag här stå här som någon slags försvarsmegafon åt Rögle, men om vi tittar på det.
Ja, det var roligt.
Ja, men man pratar om små marginaler. Jag redan där så vill jag korrigera. Alltså en marginal är ju liten per automatik. Så en marginal kan inte vara liten eller stor. Det är en marginal helt enkelt. Det handlar om marginaler. Rögle har ju haft matcher där man har skapat massor, skulle kunna ha skaffat sig ledningar, skulle kunna ha skaffat sig fördelar i matcherna, kommit iväg med segrar som inte har blivit segrar. Kanske att de skulle ha haft 6 poäng mer om bara puckuslingen hade velat trilla in. Och då hade det inte varit samma kanske frustration och besvikelse. Då hade Rögle varit ett topplag, några poäng efter Färjestad. Och istället så står vi här, ja men de har ju gjort mycket i vissa matcher och ändå inte fått ut lika mycket i vissa matcher.
Jo, men det är ju några matcher som sticker ut för Lunda där 2-8. Och sen de här två mot HV och Färjestad som vi nu har liksom närmast på näthinna. Det är inga, liksom, av lite olika skäl, vi kan väl fördjupa oss i dem. Men det är inga vackra prestationer heller på lite olika sätt. Men det gör också det ganska svåranalyserat. För att om jag tyckte för ett år sedan, eller vi var ganska överens om att det finns för stora brister liksom i laget, så kan vi väl vara överens om att det finns var potentialen finns, hur bra det här Rögle-laget, det vet vi inte. Men vi kan väl ändå de flesta av oss enas om att det här är ett lag som underpresterar. Det här är ett lag som i en normal värld, med normal effektivitet, med normalt självförtroende och utdelning, så är det ett bättre lag än vad vi ser just nu. De underpresterar.
Jag håller såklart med om det. Men det enda jag ville säga var att det, ja, underpresterande, ja. Men att det är så pass lite som gör att det kanske inte ska upplevas så underpresterande.
Nej, alltså någonstans, jag skrev det efter min krönika efter förlusten mot Färjestad i lördag, så att nu har Rögle satt sig i den sitsen igen att de är piskade att åka hem och vinna för att skaffa sig ny arbetsro. Och det, där, i det läget var de ju efter Frölunda-matchen också. Den uppgiften löste de galant, får man säga. De slog Luleå och Oskarshamn och de är full. Man får inte glömma det liksom. De har vunnit fyra raka hemma och där har det sett bra ut. Det är borta som det inte sitter ihop. Men man hade ju någonting annat. Man förväntar ju sig någonting annat. När de åker hem, styr upp det, sen ska de iväg och möta HV Färjestad. Det kändes på förhand som att det här är ett bra tillfälle att liksom få styrsel på en säsong. Sen så åker man liksom och lite grann pissar bort 3 poäng i Jönköping på det sättet. Och sen Färjestad bort är ju en jättesvår match. Men det är ju också, man häpnar ju över hur stora målchanser till exempel som man ger bort till motståndare. Det är liksom signaler som, mellan varven ser det fortfarande bra ut, både mot HV och mot Färjestad. Men svackorna, det som är dåligt, det är oroväckande.
Ska vi göra så här innan vi går vidare med analyserna, vad det är som inte funkar och ja, vad spelare själva har, vad Chris Abbott sa till dig som behöver bli bättre och behöver förändras. Och då tänker jag att vi kan lyssna på Anton Bengtsson, så har vi allas kommentarer som vi samlat in i en enda stor pott och så kan vi utgå från det. Är det en vettig lösning?
Den ställer jag mig bakom till fullo.
Bra, här kommer Anton Bengtsson.
Vad är det ni har pratat om den här tisdagen då? Förutom att fokusera på Färjestads match, men när ni blickar framåt, vad ni ska göra bättre?
Ja, men det är vi ganska enade om, att effektiviteten är för dålig. Vi är för lite för mjuka skulle jag säga. Jag tycker vi kan bli lite mer desperata. Desperationen som vi har spelat med på hemmaplan kontra bortaplan är lite skillnad. Vi behöver bli lite mer, ja men lite så här jävla namma. Över 4 lines just nu tycker jag Bradys lina och Sjödins lina är de 2 linorna som har burit laget lite och spela på det sättet. Så vi måste ta efter de andra 2 och bli lite tuffare att spela mot.
Kan du förklara det på något sätt? Hur ni som är väldigt erfarna, har varit med länge, haft intensitet, hög forechecking, aggressivitet som signum i Rögle. Och sen så pratar du om att ja, det är inte de här största stjärnorna är de som levererar och har det där jävlar anamma som du pratar om.
Nej, men vi kollade mycket. Det är ju väldigt mycket detaljer. Och en detalj som vi har kollat mycket på är just vår forechecking. Vi är lite mer spekulerande istället för att agera där ute. Vår första kille måste vara mycket mer aggressiv och vara jobbig att möta, framförallt med klubban. Just nu har vi klubba i luften och åker in och kanske gör en halvdan tackling där vi, ja men det är lite alibi-tacklingar och sådär, istället för att göra det helhjärtat. Och har man en tydlig etta som går i forechecking, så är det mycket lättare att läsa av, och då kommer ofta aggressiviteten och det är igång också. Så, och det kan man se ganska tydligt på de här senaste matcherna, att vi stundtals har det men sen faller ur det. Och under de senare åren så är väl det vatt vår styrka egentligen, att kunna vara en maskin som maler i 60 minuter och är jättenoggrann med de här små detaljerna.
Är det svårt att komma till rätta med? Nu har det ju gått 10 matcher och det har inte varit så i alla 10 matcher, men det är uppenbart att ni är en bra bit därifrån i alla fall.
Ja, men just att det har varit lite för mycket upp och ner. Tror att det här mötet vi hade idag var väldigt bra, där vi fick på svart och vitt egentligen och kollade tillbaka på gamla matcher som när vi varit effektiva liksom, där vi, hur viktigt det är att spela stick on pack och vara aggressiv med första kille. Tycker vi spelar bra med puck. Vi måste, ja men jag tror det är mycket jävla namma som saknas, och det var jag själv tror, och vad vi kommit fram till, att det är där vi måste steppa upp.
Ni har ju såklart koll på alla siffror och vad ni inte har varit bra i och så. Det finns ingen mening för mig att stå bara mata. Men det finns ändå en siffra som jag måste ta upp, känner jag. Eller måste, vill ta upp. Titta på special teams. Jag räknade ihop siffran för powerplay och boxplay. Och då ligger ni alltså på 82,57. De som leder är Färjestad. De ligger på 121,79. Där har du en ganska stor förklaring, special teams. Det har faktiskt varit, i alla fall effektivitetsmässigt, bottendåligt.
Ja, vi har inte varit bra nog. Jag tror det hänger upp med Men vårt lite 5-mot-5-spel, vi är lite för softa, eller lite för mjuka. Vi måste bli lite mer, vad ska man säga, det är jättesvårt att hitta ord för, men gärna namma, var lite mer aggressiv och lite mer pondus skulle jag säga. Vi behöver inte leta efter det bästa läget hela tiden, utan kasta in lite puckar och gör det, gör det svårt för boxen, och sen till slut kommer de här bra lägena dyka upp, och då, det är då man kommer hitta spelen.
Går inte riktigt att komma runt heller, hemma versus borta. Har du någon förklaring på det, att det kan se ut så?
Nej, jättesvårt. Bara de senaste två matcherna i HV tycker jag, där börjar vi jättebra på bortaplan. Första perioden är ju egentligen vår, men kommer vi ner till effektiviteten igen. Har vi, lätt säga efterhand, har vi något mål där, så drar den matchen sig annorlunda ut. Karlstad så är vi, släpper vi till var det 3-4 frilägen i första perioden, vilket inte alls är godkänt. Så, svårt att sätta fingret vad det beror på, men det är inte så att vi har spelat uselt på bortaplan. Det skulle jag inte säga, men vi har varit lite för ojämna.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Då har ni hört till Anton Bengtsson, ni har hört hans förklaringar. Han sa också att han kände sig skyldig, han kände sig som syndabocken i matchen mot Färjestad, att han tog på sig en onödig utvisning och det kostade Rögle segern. Men vi släpper den, för det intressanta är ju, om vi börjar med Anton Bengtsson, där han menar att det saknas alltså för mycket av varan jävlar anamma, oroväckande. Första killen i forecheckingen behöver vara bättre. Han pratar om alibi-tacklingar. Och att man är för mjuka. Ja, i stort sett, ni hörde ju själva. Det är ju ändå några grundläggande fundament i ett hockeylag, och inte minst i ett lag som Rögle, som har byggt sin identitet på aggressivitet, intensitet, hög forechecking, vinna tillbaka pucken, göra livet surt för motståndarna.
Jo, men då, våra lyssnare, deras liksom passionerade supportrar har ju sett detta i åratal nu, vad som kännetecknar ett Rögle som mår bra. Det är ju precis det du räknar upp. Att då se ett lag som får checka liksom halvhjärtat eller som inte sitter ihop, det är rimligt att det skapar oro liksom, för det är ganska tydliga tecken på att det är något som inte stämmer.
Det kommer en text med Anton Bengtsson till er, och då kan ni också noggrant och i lugn och ro studera och läsa in vad det är Anton Bengtsson faktiskt klart och tydligt och konkret säger. Det är en del av det här. Sen har vi Dennis Everberg som jag intervjuade. Han pratade om det mentala, om hjärnspöker, att han tror att det är där någonstans det blir ett problem. Men han konstaterar också att som det är just nu så ser vi inte ut som ett SM-guldslag. Det kan ju förändras med tiden såklart. Ja, du kan få kommentera det innan.
Nej, men
vi går,
ska bara säga det, att det mentala är ju garanterat en faktor i det hela. Dels de som är lite stukade från förra säsongen, som hade mått bra av en lite lugnare start. Jag tänker på Anton Bengtsson, Everberg själv, Sar, de som var med om en blytung säsong i Rögletröjan. Så deras självförtroende är lite grundsårade, om man ska säga. Sen liksom Simon Ryfer som har varit 2 år i Nordamerika, det har man ju sett förr att det är lite inkörningstid innan det fungerar. Det är inte så att han har blivit en värdelös hockeyspelare under de 2 åren där borta. Men det är också helt uppenbart att det är hjärnspöken i honom. Liksom. Han kommer hem med enorma förväntningar på sig och det funkar liksom ingenting för honom. Så att det är många som hade behövt en liksom lite lugnare seglats här i början, och som säkert har mycket på sina axlar för tillfället.
Nu kommer jag på att vi kanske ska beta av lite siffror här, Daniel. För en annan sak som Anton Bengtsson sa var ju det att det är Brady Fergusons kedja och även Linus Sjödins kedja, alltså de två kedjorna som på pappret inte ska vara de ledande kedjorna i första hand, som leder laget. Och det är ju det kanske är väl hårt att säga att Anton Bengtsson sågar spelarna i de två första kedjorna, stjärnorna där, men underförstått ligger ju ändå att de har inte presterat allt vad man kan förvänta sig, och det visar ju siffrorna också.
Ja, det är ju, det har vi ju svart på vitt. Ferguson och Sandin, de har bäst plus minus statistik i Rögle. De är på plus 4, varit inne på 7 mål framåt, 3 bakåt. Och det är egentligen bara 4-5 spelare som är plus i Rögle. Michael Kapla är det också, där har du vinglat bakåt, men han har å andra sidan varit inne på 9 mål framåt, så han är plus 3. Riley Sheen, som ett dassigt misstag som han fick liksom bära hundhuvudet för i Karlstad, har faktiskt bara varit inne på 2 mål bakåt i 5-5. En plusvariant, han måste faktiskt lyftas fram i detta, för han är dessutom harvat i en fjärde kedja. Han är 4-2, alltså plus 2. Och sen Valtteri Viljanen och Brandon Davison har faktiskt inte varit inne på något mål i baklänges i spel 5-5. De är plus 2. Gregoire 6-5, han är plus 1. Men på minussidan finns ju Daniel Saar, som varit inne på 2 mål framåt, 8 bakåt, han är minus 6. Samuel Jonsson också minus 6. Simon Ryfors minus 5. Och det säger ju någonstans sig själv. Har du spelat 10 matcher, Simon Ryfors, tänkt första center, har varit inne på 2 mål framåt och 7 bakåt, så det indikerar ju problem.
Ja, och Dennis Everberg nämnde du inte där, 0-4. Han har alltså varit inne på 4 mål bakåt, inget framåt, inte gjort någon poäng på de 4 matcher, ska vi säga. Han har bara spelat 4 matcher också, så att han har väl haft begränsad tid än så länge. Men ändå, vi har Adam Tambellini. Vad har han för siffror produktionsmässigt? Han har gjort 1 mål och 2 assister, tror jag. Och det är ju så många spelare här som ska vara mycket högre upp. Och du har ju flera av de här spelarna som dessutom ingår i powerplay. Rögle har spelat över en timme i powerplay, 61 minuter och 30 minuter. Jag räknade ut att för varje mål i powerplay har det krävts över 12 minuter, och det är alltså långt sämre än näst sämsta laget. Det är, de ligger på en siffra på under 15% i effektivitet i powerplay. Det är ju jättedåligt, såklart.
Jo, men det är det, och det är väl rimligt någonstans att de, om vi säger det som fungerar i Rögle, där en, om vi säger att Brady Fergusons gäng är en tredje kedja, så får man säga att den funkar. Och man får väl säga att fjärde kedjan funkar. Problem, och man får väl säga att även om Rifalk inte har varit uppe på några superjämna höga höjder, så är inte min uppfattning att målvaktssidan har varit någon, att det är där de har förlorat matcherna på kassa målvakter. Så någonstans problematiken hittar vi ju på en backsida där vissa har anpassningsproblem och problem att hålla tätt. Och sen har vi ju problem med de tänkta ledande forwards. Och det är ju egentligen i huvudsak de 6 som spelar i powerplay också. Så det är väl någonstans rimligt att får de inte sin produktion att fungera i spel 5-5, sen höjs insatserna när de ska ut och spela powerplay, så minskar ju inte pressen och trycket på deras axlar. Så att, det är ju på det liksom kreativa planet där det hackar betänkligt.
Om vi bara ska ta det också innan vi säger någonting om vad Rodrigo Abols har för förklaring när vi pratar om powerplay. Jag gjorde en egenhändig tabell där jag la ihop powerplay-procenten och boxplay-procenten. Och då är ju Rögle sämst, och det är faktiskt en riktigt, riktigt låg siffra. Då hamnar man på 82,57. Det brukar prata om att man ska vara över 100. Du kan ju bara titta på ledaren där i den tabellen. Färjestad 121,79. Det skiljer ju då 40 punkter nästan mellan då. Alltså det är så vitt skilt. Och när man då puttar in i det här sammanhanget de spelare som Rögle har tillgängliga, inte minst i powerplay. Alltså det är siffror som är, det går nästan inte att ta in siffrorna hur dåligt det faktiskt är.
Nej, det är sant. Jag intervjuade Samuel Jonsson i lördags efter matchen mot Färjestad, och han pratade just om det med special teams. Liksom, att det avgör ofta matcherna, och det säger ju någonstans sig själv. Vi kan inte åka till Karlstad, bränna alla powerplay vi har och släppa in 2 i boxplay. Då, man vinner inga matcher om man förlorar special teams ligan på det sättet. Så att det är ju verkligen ett jätteproblem för dem.
Ja, och det är bara att konstatera. Tittar man på de 3 lagen som har den sammanlagda siffran som har den bästa sammanlagningssiffran, ja, det etta är Färjestad, tvåa är Skellefteå, trea är Luleå. Mm. Just i det här läget efter 10 matcher så är korrelationen 100% på topp tre. Riktigt så långt kan man inte dra hela tiden, men det finns en korrelation där. Bra i special teams, ofta bra placering.
Ja, absolut. Så är det ju. Ofta klyschor, men liksom special teams, framförallt powerplay, är ju ofta ganska lätt att härleda till kvalitet och självförtroende. Och på pappret har ju Rögle kvaliteten, åtminstone på forwardsplatserna skulle jag säga, i powerplay. Men självförtroende är ju en extrem bristvara för tillfället.
Och där var ju också Thomas Grégoire tänkt att vara en ledande spelare. Han är bortplockad från powerplay. Och i din intervju med Chris Abbott, du kanske började fel ända i den, men det var ändå tydligt att Chris Abbott var, även om man öste lovord över att det är en fantastisk hockeyspelare, så mellan raderna kunde man ju läsa in att han inte var nöjd med det som Grégoire har presterat så här långt, och de hade förväntat sig mycket mer.
Så är det ju. Vi stod väl inför säsongen, jag både sagt och skrivit att liksom, en förutsättning för att det här ska bli bra på backsidan är att Grégoire lever upp till de höga förväntningarna. Han måste vara en back som fungerar både i alla ändar av banan och kan bära ett av powerplayen. Och än så länge är ju svaret nej, att det kan han inte. Han bär inte sig själv i 5-mot-5-spelet och han bär inte något powerplay. Där kämpas det enormt med anpassningen. Varningslamporna lyser såklart. Jag ställde en fråga till Chris Abbott om detta och får ändå säga att han var oväntat liksom, rak där. Han sa, det har inte varit så smidig och snabb. Den här anpassningen har inte varit så smidig och snabb som vi hoppades på. Men han har en väldigt bra attityd och fortsätter jobba. Min tanke om det är att vi behöver att det händer. Jag hoppas att Thomas kan göra framsteg här och anpassa sig till SHL.
Ja, kort och gott. För dåligt så här långt.
Yes.
Ja. Så här, Rodrigo Abols då, en av hans förklaringar är ju att Rögle har visat, som du var inne på, att hemma är man fortfarande stark. 12 poäng av 12 möjliga. Men att balansen i spelet, när man då också tittar på bortaspelet, det skiljer sig för mycket. Man har dragit ner på tempot, det går inte så fort som det borde göra på bortaplan. Och ja, där finns en förklaring. Där behöver saker och ting hända. Man behöver skyffla puckar mot mål, den här trafiken framför mål, se till att det studsar in någon puck, göra en komplett 60 minuters match och kunna bygga sitt självförtroende utifrån det. På något vis, Abols tycker då att bortaspelet har inte bara siffrorna, inte bara för klena, utan man har varit för klena också i spelet borta, vilket vi också har sett.
Så är det. Har man verkligen det jag håller med om. Jag tyckte också att det var intressant, även om inte kanske spelarna varit inne på det i samma omfattning, men jag ställde ju frågan till Potter med Chris Abbott om den här taktiska kursändringen som flertalet spelare ändå vittnat om, att det är den största liksom, taktiska giren, förändringarna man har gjort under de här åren med Abbott vid rodret. Rifalk bland annat har pratat om det. Och frågade Chris om det här, om det är en del av liksom problemet, och jag tycker ändå det var intressant, och jag tror att han har rätt i det när han pratar om att han pekar först på några positiva effekter, att de tycker att de har fått ett bättre spel i egen zon och att de hittar snabbare vägar därifrån, men sen är han också inne på att han tror att lagets problem till viss del kan ha med förändringarna att göra. Och han säger ju då, tränarstaben har gjort ett jättebra jobb med att implementera förändringarna och jag känner att spelarna har varit positiva till vårt sätt att spela. Och det får vi säga att när man pratar med spelarna så känns det verkligen som att det här är deras, de har velat detta. I den långa intervjun jag gjorde med Cam Abbott inför säsongen så sa ju han också att det är inte mig i första hand ni ska liksom ge detta, utan det här är många andra som har velat detta. Så någonstans, det är ju inget dårprojekt från Abbott som de har försökt driva igenom till varje pris, utan det här kommer ju från rätt så många håll skulle jag säga.
Ja, och det bekräftade också Dennis Everberg i intervjun där han menar på att det här har gjort att man får ett större flöde framåt. Det skapar en offensiv och att man inte då är lika lågrisktagande som han sa som förra säsongen, och då fick man inte ut så mycket framåt av det heller. Så att vad som är hönan och ägget här, ja.
Precis. Men efter tidernas i Rögle-sammanhang längsta konstpaus ska jag fortsätta Chris Abbott citat där han sa: men förändringarna har tagit fokus från det som har gjort oss starka historiskt. Det måste vi ompröva och fokusera på. Det ska vara vår identitet som lag att vara aggressiva, fysiska och försöka intensivt spela en enklare, rakare ishockey. Och det, för det kan man ju verkligen säga att den liksom, DNA-kurvan har inte... har man ju inte riktigt känt igen så här långt.
Nej, i vissa matcher eller stunder i matcher, ja. Men överlag som vi är vana att se Rögle uppträda, nej, det har vi inte. Och spelare är ju inne på det där också med försäkringen som jag nämnde, Anton Bengtsson. Och jag blir att fundera en del på detta med att, hur uttrycker man det i hockey? Heter väl turnovers eller något sånt, va? När man tappar pucken. Och...
kontringar som vi sa på 80-talet.
Ja, exakt. Exakt. Ja, men det verkar ju vara fler stora chanser som motståndarna får mot det här Rögle. Kanske har det att göra med att systemet inte satt sig riktigt än. Men vi har också brister. Jag tycker jag måste ändå få kritisera min favoritspelare, om jag får uttrycka det så, Adam Engström, som ni har hört att jag stått och lovordat och sett att det kan vara elitserien. Hallå, vilket decennium.
Det sa vi också på 80-talet.
Exakt. SHL's, en av SHL:s bästa backar. Men jag har noterat i matcher att han har brister hemåt, och han har varit inne på många mål bakåt också som bekräftar det, om jag inte minns fel.
Jo, då han. Hade tänkt be dig nyansera din bild om du inte hade tagit upp det själv. Så ja, det var bra att
det. Ja, nej, för att jag tycker att det finns... man ska inte bara ge... det är lätt att ge en ung kille som blixtrar framåt och gör mycket. Och fortfarande är han ju otroligt sevärd och nyttig framåt. Men bakåt, det är fortfarande en hel del kvar i honom om han fortsätter på det här planet att lära sig.
Både Engström och Kapla har ju varit deras bästa backar offensivt, men båda två har ju sina problem i försvaret. Jag tycker liksom även Kapla måste kritiseras där. Man hänger Thomas Grégoire för en huvudlös passning mot HV borta när man släpper in 1-0 där, en passning rakt in i banan. Men Kaplas försvarsspel både där och sen uppe i Karlstad när han...
i Jönköping.
Ja, men jag menar det.
När han blir helt slalom bortåkt, ja, men, två gånger
och
om.
Först när han liksom chansar på Grégoires... när Grégoire har släppt till liksom ett friläge så chansar ju Kapla bort sig. Och även ett par sekvenser i Karlstad. Så både Kapla och Engström att struligt i det försvarsarbetet. Ihop då med Grégoire som inte har hittat rätt liksom på SHL-nivå, så är det en rätt så skadeskjuten backlinje. Samuel Jonsson med svag plus minus statistik också. Sen är vi liksom ganska långt bak i backkön om man ska liksom någonstans montera upp en försvarslinje. Så det är rätt många pjäser borta då.
Och hur ska man då komma till rätta med detta? För att ska man nu begränsa de chanser man släpper till motståndarna, och så är det flera backar som har problem. Var börjar man knyta åt säcken så att det inte dräneras och läcker?
Ja, men det är otur för dem i sammanhanget att just Lesund och Davidson gick sönder. Även om inte Davidson imponerade så är han ju ändå, precis som Lesund, en ganska kompromisslös, enkel back som är bra på att sätta stopp och göra det enkelt i spelet. Så att, det var inte till deras fördel att tappa två backar just ur den kategorin när försvarsspelet ser ut som det gör. Men då måste vi liksom hitta ihop. Det är inte, man kan kasta ut namn hit och dit, men någonstans handlar det om att det här laget måste börja spela hockey tillsammans. Både i egen zon och överallt på banan just nu hänger det inte ihop någonstans.
Nej, och det verkar ju Chris Abbott också ha sett. För någonting som du inte har refererat till, det är än ska vi säga, det är ju att han öppnar för att förstärka laget. Och det gör man det, pratar så tidigt om det in på en säsong, då kanske man redan har lokaliserat och konstaterat att det här kommer inte att hålla över tid. Vi behöver förändra.
Han pratar själv om att de inte är tillräckligt starka i egen zon. Han pratar också om att de har tappat två backpjäser. Det är ju poänger. Men sen det som en del är frustrerad över, det är just att han igen får liksom kompensera för sina egna värvningar, att det inte liksom, man hade Gregoire varit klockren och spelat 23 minuter och burit ut powerplay, så hade han ju kanske inte behövt ge sig ut och shoppa.
Nej, det finns väl ingen sportchef som går träff hela tiden, men det är klart, det är ett antal bommar nu i Chris Abbotts lagbyggen, inte minst från förra säsongen och nu då, som det ser ut.
Ja, och kanske framförallt på backsidan där han har haft svårt med de här lite större liksom namnen, Lucas Klock, liksom, Ryan McKiernan. Det är ganska många som var tänkta komma hit, även Kemi Leinen, alltså spelare som var tänkta för stora roller men som inte har kunnat bära dem.
Men han öppnar också för förstärkning framåt. Vilket kanske är mer anmärkningsvärt. Jag har inte sett till då att Rögle har gjort näst färst mål i ligan. Bara Oskarshamn har gjort färre mål, 18, Rögle har gjort 19. Ja, det är det anmärkningsvärda siffror. Men ändå, på förhand, man såg inte att det skulle in en forward till.
Nej, men det är väl kopplat till att nu har vi fortfarande inte i talande stund fått några besked om Daniel Saar, men det ser ut som en allvarlig skada han lämnade isen med i Karlstad, så att jag skulle tro att lite grann är kopplat till att man vet att han kommer att vara borta en tid, och då är de ju bara 12 forwards.
Ja, vad tänker du, Daniel, när du har sett Rögle match efter match? Du har sett de här stora spelarna, stora namnen missa stora, jättestora lägen. Ibland, jag har i alla fall funderat, men vänta nu, vad hände där? Hur kunde du inte göra mål? Och Adam Tambellini som varit säkerheten själv, nu har han det otroligt jobbigt. Det är inte samma, vi var inne på det förra veckan också, det är inte samma stunds självklarhet i hans avslut. Kanske håller för hårt i klubban som de pratar, inte vet jag. Men vad ser du för brister i framåt?
Ja, men jag tycker att det är ganska svårt för att det är så, vad ska man säga? Det är så olika liksom, eftersom fyra raka segrar hemma. De har bara spelat fyra matcher på hemmais och gått rent hus där. Problemen är kopplade till bortaplan. De har skapat mycket, de bränner mycket. Så jag tycker att det är ganska svårt att sätta liksom fingret på vad det är som inte fungerar. Men känslan är ju att det är något som inte riktigt stämmer.
Det kanske är för enkelt att bara hänvisa till tillfälligheter och vilken match som helst, du så kommer en catch-up-effekt och sen är problemet löst?
Ja, men de sätter sig i en svår sits, laget, när den arbetsro som finns, den har de ju aktivt liksom motat bort. Så någonstans har de ju satt sig i lite skakiga situationer. Nu kommer Skellefteå hit imorgon, de är lite piskade att vinna den matchen. De har två hemmatorsk den här veckan. Sen är det nog inga muntra toner. Jag tror att det är stressat. Jag får signaler från olika håll om att det är stressat internt, även liksom på högre nivå.
Ja, du får det.
Ja, ovanför laget, liksom ända upp på styrelsenivå. Det är frågor som ställs och möten som hålls och även liksom sponsorer och annat. Det gnisslar, det gör det.
Och det som du var inne på inledningsvis, som vi pratade med, om att bröderna Abbott, att det är första gången kanske sedan de kom hit, att det börjar gunga lite, skaka lite, blir ifrågasatta, så är det är större än så. Det rör sig om hela föreningen här nu, att det är från fler instanser, tunga instanser som ifrågasätter.
Jo, men alltså för några år sedan så var ju känslan att det här var liksom Abbott show helt och hållet. Liksom. Det var de två, och sen så var det en massa pappdockor som stod vid sidan och flyttade puckar. Eller liksom. Men känslan är ju att klubben har växt hela tiden. De omsätter jättemycket pengar. De är liksom en tung aktör. Känslan är ju att liksom Cam har taggat ner lite på tränarsidan, omgett sig med tränare som får ta lite mer plats. Så menar, någonstans är det ju mer än liksom en större fråga idag. Liksom. Det är inte lika lätt att bara peka två personer. De har varit väldigt liksom, vad ska man säga, de har varit väldigt symbolstarka för alltihopa, men någonstans är det ju är det en stor organisation idag.
Finns det risk att det är ett nytt HV som är på väg att utvecklas?
Nej, det tror jag inte. Det är det. Det är, av alla liksom röster som kommer så får man också så här, det känner man också igen. Nu kommer ofta anonyma liksom, människor som ger sig på oss eller mig och så här att man är med som inte totalsågar detta och säger att dömer ut alltihopa liksom. Det går inte riktigt att förklara, men det handlar ju om, du kan ju säga det som supporter, för du har ingen, det är ju ingen som kommer att avkräva dig någon slags trovärdighet. Om det har svängt om 3 månader så är det ingen som kommer ihåg det. Men någonstans i den här rollen kan man inte jobba så med de tvära kasten. Vi refererar till Färjestad för något avsnitt sen som var i liknande, såg ganska likt ut, som var ute och cyklade och inte riktigt hade någon riktning i oktober, som blev svenska mästare sen. Jag säger inte igen att Rögle kommer att gå den vägen, men det är för tid. Man kan liksom inte döma ut något efter tio matcher. Det är för tidigt. Det är svårt för en del kanske, eller svårt att förklara, men så är det. Det handlar liksom inte om att det handlar inte om någon rädsla för att liksom stöta sig med bröderna Abbott, eller det är bara att någonstans är man i trovärdighetsbranschen, och det är inte så trovärdigt att döma ut allting och sen ta tillbaka allting 10 matcher senare.
Nej, och sen samtidigt så behöver vi också följa med utvecklingen, så visst svänger det lite hos oss också. Det var inte så länge sedan vi pratade om att det var en minikris, och sen en vecka senare så var minikrisen över, och nu pratar vi nästan om en minikris igen. Fast vi kanske inte tar de här gigantiska tvärvändningarna och svängningarna utifrån det att en säsong är levande och det är så tidigt på säsongen.
Nej, men då sen, jag vet ju själv när man är supporter till andra lag. Alltså man är ju väldigt passionerad någonstans. Människor mår inte bra när Rögle, när det ser ut så är man möter ju många människor som verkligen inte mår bra. Man har ditt och mitt liv påverkas inte om Rögle vinner eller förlorar, men för väldigt många människor är det här liksom väldigt känslomässigt, och när man är känslomässigt så blir det liksom höga toner, och jag tror inte det är så kul. Alltså, jag fick ändå uppfattningen när jag intervjuade Chris, och han gav ett ganska lågmält intryck, inte stukat, man liksom, det är nog mycket skit som studsar liksom längs väggarna. Det blir just att jobba i en klubb när man inte lever upp till förväntningarna, det blir inte så kul alltid alltså.
Nej, sen är ju jag en 90-10 människa som vi har konstaterat här. Och jag lever i landet lagom som heter Sverige, så det är klart att jag kommer inte ha så många med er där ute kanske. Men jag gillar ju att en klubb, och jag tycker att Rögle med fog kunde göra det innan säsongen också, går ut och säger att man ska vinna SM-guld. Visst, fallhöjden blir högre, det gör betydligt ondare, man kan skada sig mer och allt det där om man då faller när fallhöjden är högre. Men vet ni vad? Jag skiter i det. Jag tycker att ett lag ska gå ut och tro på sig själv. Och har man värvat för SM-guld, ja men då går man ut och säger det. Och sen kanske man får äta upp det. Ja, so what? Istället för att ligga med det här menlösa. Vi tar det längst med säsongen, och vi vill inte gå ut med några mål. Och allt det här fega svenska, det kan jag störa mig på. Så där tycker jag att Rögle har gjort rätt. Jag vill bara säga det. Jag tycker att Rögle har gjort rätt där.
Ja, men någonstans är väl alltså tonen, menar, vi har på det här en halvtimme, har vi sagt något positivt. Det är ju stort sett bara kritik som framförs, så att man någonstans det är tuffa papper att sticka ut hakan. Man gör det lite svårare för sig, men jag håller med dig, och det går inte att göra på något annat sätt heller liksom, sett till den resa de har gjort. Bakslaget i fjol förvisso liksom, men har man den nutida historiken och man har de ekonomiska förutsättningarna, så går det inte att göra något annat än att spänna bågen på det sättet som Rögle gjort. Så kostar det mer, man får, det blåser lite mer, men det finns nu ingen annan väg att ta.
det gör nog inte det. Och det är alltså så att den vecka som kommer, jag får väl säga vecka, för innan vi kommer tillbaka med podden, då har Rögle spelat 3 matcher. Man har först hemmamatch mot Skellefteå. Skellefteå som kommer hit och som faktiskt smygit lite under radarn, konstigt nog, den här säsongsinledningen. Brukar alltid vara upphåsat och det har inte snackat så mycket om dem. Man blev av med spelare och tunga namn och Jocke Lindström och Oskar Möller. Och ändå så är man, med där uppe, högt upp. Och jag tror man har 5 segrar på de 6 senaste matcherna. Och förra säsongen så slog ju Skellefteå ut Rögle i kvartsfinalen med 4-2 i matcher, tror jag det var. Och jag tror också att man hade övertag på Rögle under grundserien i matcher.
Jag bara säga att det känns ju som 2 föreningar med lite olika svansföring. Medan Skellefteå, de smyger på och det är ett topplag. Kolla liksom deras 10-15 senaste år. Otroligt mycket egna produkter i truppen. Liksom det. De tuggar på och de ligger där uppe. Men man hör inte dem prata så mycket om SM-guld och annat. Eller också är det för att vi i andra änden av landet. Men man glömmer det också, liksom, Rögle är fortfarande hyfsat nykomliga. Det är inte så att Rögle kommer att säga att de är redo för SM-guld. Ja, men Luleå har hållit på med detta lika länge. Färjestad är ganska tunga klubbar som också har rätt så professionella verksamheter. Och du kommer liksom inte upp och bara så, ja, nu är vi klara. Så länge hit SM-guldet liksom. Det är fruktansvärt hög nivå på i den där toppen. Där är några andra klubbar som också vet vad de håller på med.
Och då får vi se om Rögle kan hålla den där fullpoängaren intakt på hemmaplan. Det är enda laget som gått helt rent hemma än så länge. 4 matcher. Man möter alltså Skellefteå först.
Ja, men det är superintressant läge med tanke på hur de har vinglat fram och tillbaka. Med lite ryggen mot väggen här nu. Ska det bli jätteintressant. Efter den här, när vi går i mål på lördag, då har de ju mött alla lag, va? Nej, det är Linköping är sista väl.
Mm.
Men då har vi spelat 12 matcher, de har spelat 6 matcher hemma, 6 matcher borta. Det var intressant. Det ska bli intressant att se hur den raden ser ut, om det är 6-6 eller om det är 4-8.
Och det kittlar ju, även om det är för långt fram och förutsättningarna hinner förändras utifrån hur Rögle presterar mot Skellefteå och Timrå. Men sen är det alltså Linköping borta och Rögle har 6 raka förluster nu på borta is. Man har tagit 1 poäng av 18 möjliga. Man ska upp till Linköping och då kan man säga, ja. Men det är väl en munsbit att städa av Linköping. De är ju där nere, det ska inte vara något problem för Rögle. Men tittar man på förra säsongen, då hade man problem med Linköping. Nu jag vet att det är långt fram, men LHC vann faktiskt 3 av 4 möten förra säsongen med Rögle. Så det är ingen självklar seger. Och har man inte seger mot Skellefteå och Timrå, eller har man bara 1 seger där, då blir det här, nu måste vi vinna på borta is.
Brock Little har gjort 124 mål på 6 matcher mot Rögle. Inte riktigt, men nästan.
Ja, nej, men det är ju en spelare som verkar göra det han ska fortsatt.
Ja. Spännande.
Vi har ju faktiskt innan vi tar en fråga så måste vi ta hur det ser ut att Rögle faktiskt kommer att spela. För det är ändringar i laget till matchen mot Skellefteå.
Just det.
Vi har ju faktiskt inte kommit in på någon träningsrapport. Jag var ju där igår och tittade på tisdagen och Sebastian Rönnström har varit där idag och det verkar ju som att de har spelat på samma sätt igår som idag.
Så jag känns, är din tanke nu att jag ska panik scrolla på min telefon och ta fram laget där då?
Ja.
Ja, du får stå här så hela
programledare.
Programledare. Ja, så. Varsågod. Ja. Ut och jobba.
Ja, jag trodde att du hade övertagit Linus uppgifter. Fast inte du har varit ute på träningarna igår eller idag.
Årets chef 2023.
Ja, exakt.
Men backsidan kan man väl konstatera är av lite orörd.
Precis.
Kapla ihop med Gregoire fortsatt. Engström med Jonsson. Och Claesson med Viljanen. Och Johannesen är kvar som sjunde back. Sen är det på forwardsidan som man rör i. Och där kan man väl också säga att
kan vi bara stanna till där? Ja. För jag har en fråga till dig där.
Japp.
När vi tittar på backparen. Man väljer att inte gå in och peta så mycket i det. Borde man göra det kanske? För vi har ju refererat till 2 backar som har jobbiga siffror hemåt. Nämligen Samuel Jonsson och Adam Engström. Och de får fortsätta ihop. Borde man sära på dem?
Ja, men Kapla Gregoire har väl också problem bakåt. Så att någonstans är det väl... De har ju egentligen kanske på pappret ett par som fungerar både statistiskt och i verkligheten. Och det är ju Ludvig Claesson och Viljanen. Där läcker det inte på samma sätt. Så frågan är om man ska liksom spräcka det enda fungerande paret eller om man ska liksom bygga på någon slags kontinuitet. Alternativen är ju ganska begränsade får man ju säga. Med tanke på att det ser inte ut som att Johannesen är riktigt flygfärdig på SHL-nivå i liksom det totala spelet.
Nej, och uppenbarligen har Cam gjort sitt val där att fortsätta med kontinuitet.
Ja, så känns det. Och man kan väl säga då egentligen att på forwardsidan så rör man ju inte heller i kedja 3 och 4, de som vi tidigare varit inne på som fungerande. Albin Sundsvik fortsätter med Brady Ferguson och Linus Sandin. Och Felix Nilsson, får man väl säga då, tillbaka lite grann från semikylan när Daniel Saar utgick, så tar han tillbaka sin plats i fjärde kedjan med Linus Sjödin och Oskar Pettersson. Så de nya kedjorna är ju egentligen de två tänkta spetskedjorna. Och där ylade du om mycket vikt i den första.
Jag ser fram emot att se den kedjan. Fick en tung så här murbräckekedja och sen kompletterat med en som ska få fart på sitt skytte. Det är...
Och då pratar vi alltså om Dennis Everberg med Rodrigo Abols och Adam Tambellini.
Precis. Men vilka tunga spelare.
Man kan väl konstatera att det egentligen handlar om ett centerskifte där. För på den centerplatsen har ju Simon Ryfors spelat tidigare. Nu får Simon Ryfors Riley Sheen och Anton Bengtsson på sina kanter.
Ja, men även Tambellini då med Abols och Everberg. För Everberg blir det ju två nya spelare.
Precis. Tycker vi kanske att, var inne på det min krönika i Karlstad, tyckte att den kedjan med Anton Bengtsson, Abols och Tambellini var väl den spelmässigt bäst fungerande. De skapade till och med målchanser i första perioden när Ryfors och kompani hade det trögt. Men det är väl tveklöst ett försök att få lite fart på Simon Ryfors. Att försöka bygga någonting till honom. Än så länge känns det som att Abols står lite stadigare. Han fungerar. Hans lägsta nivå är mycket högre så här långt. Han fungerar ju ihop med de som han placerats ihop med. Tambellini så är ju fungerande ut ihop med Abols. Så ja, Everberg där så är väl tanken att hoppas att det kan lossna för någon av dem.
Jag tror också att huvudfokus är att få igång Simon Ryfors och försöka hitta en omgivning där det kanske kan lossna. Men jag tror också att det är större än så. Jag tror att det handlar om att testa för att få Everberg att producera, få Tambellini att kanske hitta rätt med sitt skytte, göra någon mental skillnad för dem i åkningar, inte vet jag, men röra om lite i grytan, för att det är ju fler än Simon Ryfors som behöver få fart på produktionen.
Jo, de måste börja hitta lite, börja bygga någonting som liknar kemi, två som ser ut att hitta man, lite som Sandin och Ferguson, som man får ändå få känslan att när de tar varandra i hand så blir det stadigt liksom. I de här två översta kedjorna har man än så länge inte fått den känslan. Mer än kanske med Abols har glimtat lite och lyft sina vingar vid tillfälle. Alltså sina ytterforwards.
Ska du se matchen då?
Inte live, men jag ska se den i studiesyfte i efterhand.
Ja, för det blir ju...
För jag är inte arbetande imorgon kväll.
Nej, inte jag heller. Jag ska också se den... Inte live i arenan, men det ska bli spännande att se hur de hanterar Skellefteå och vilken typ av Rögle som flyger ut i Catena Arena.
Just det, men du vet vem som kommer att vara och jobba på matchen.
Jag är ganska säker på att en viss Linus Alin kommer att dyka upp där.
Jag kan tänka dig hur spelstugorna kommer att vara. Kommer som en tiger som får komma ut ur buren.
Ja, jo.
Håll i dig.
Det kommer bli massproduktion med kvalitet.
Exakt.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Är du redo för en fråga?
Oh ja, om jag kan bidra med något så visst, shoot.
Faktum är att det kan du inte. Kan inte bidra med ett skit här.
Så skönt. Är du redo för en fråga? Absolut. Ja, du kan inte bidra med något.
Nej, men jag har fått en fråga från Pia Svensson som skriver: hej, vi är ett gäng som tittar på Rögles damer. Då kommer funderingen. Varför räknas matchklockan uppåt i samma när J18 och J20 spelar? Men när A-laget spelar räknas det ner. Har ni något svar på det? Något för podden som vi såklart lyssnar på. Gott att se, Pia.
Ja, men då får du svara på den frågan själv då.
Jag har inte en aning, så att jag skickade ett meddelande till Micke Gräns som är Rögles speaker. Tänker han står ändå och umgås med den där matchklockan när han gapar i sin mikrofon. Så då skrev han att han skulle räcka och återkom. Och egentligen handlar det väl om någon slags publikanpassning, har jag förstått det som. Att när det drar ihop sig till slut så ska man kunna liksom få en klarare bild av hur mycket eller hur lite det är kvar. Och till och med kunna räkna liksom tiondelar. Som med allting annat är det influerat av NHL. Och Micke skrev så här: grunden till ändringen var att följa det internationella hockeyförbundet då, som räknade ner och inte upp som vi gjorde fram till 2016. Man skulle enkelt se vad som återstod av perioden där den sista minuten skulle kunna påvisa tiondelar, och detta gällde ligor med video- och tv-sändningar på plats. Sen räkna upp istället för ner är ju även enklare för rapporteringen i matchprotokollet, för då behöver man inte räkna om siffrorna.
Nej, så tack, det kan jag hålla med om till 100%.
Exakt, och det har man haft i åtanke för de lägre serierna. Så är sanningen helt enkelt, att det är för Pias skull. När hon går och tittar på herrar så får hon nöja sig med, eller ska hon få ordentlig information tydligen.
Jag hade ju inte gråtit om det gällde även på herrsidan. Det där med att räkna ner, det är bättre att låta klockan gå som klockan går vanligtvis tycker jag, men det är ju skitsamma vad jag tycker. Det kommer inte jag kunna förändra. Men jag är, om Pia tycker som jag säger på din sida, Pia. Jag
tror Pia har koll på läget faktiskt. Och gör du annars, Hjelman? Har du något annat tillägga?
Du står här med telefonen högsta hugg och låter som att du ska ställa en ny fråga. Och så kommer det: hur är det annars då, Hjelman? Ja, annars är det väl som så att jag börjar bli klar med det här. Jag vet inte hur det är för dig.
Jag vill bara tillägga hur det går för Rögles damlag som nu är uppe i 6 spelade matcher och som ligger precis på rätt sida strecket av det här topp 3 som då går vidare till en roligare serie efter jul. Och serien, de har nu dragit på sig en förlust efter ordinarie tid och en förlust efter förlängning. Rögle var väl Ljungby och förlorade med 2-1. Sen förlorade man även hemma mot Rödovre. Så Rögle har 13 poäng på 6 matcher. Strax under strecket där ligger Vidåre.
Vidåre! Säger man så?
Jag vet inte.
Nej, det är lätt danskt i alla fall.
Ja. Danska är min sämsta gren.
Nej, det kan inte vara. Det kan inte vara. Men nu har vi genomfört förhoppningsvis en av de grenarna som vi behärskar, nämligen ett nytt avsnitt av Röglepodden. Och vi tackar er så mycket för att ni var med oss den här veckan, såklart. Och sen vet ni vart ni följer oss med all rapportering, hd.se. Och vi fortsätter att bevaka Rögle så nära vi kan.
No further questions, Your Honor. Vad är klockrent sammanfattat?
Bra! Ha en fortsatt skön vecka.